Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Var kommer du ifrån nu?
Jag kommer från en ganska dålig lunch.
Okej. Okay. Ja. Varför dålig?
Nej, men det var inte så gott. Jag bara chansade att jag tog det lite istället.
Inte sällskapet?
Ja, så jag visste inte vad det var. Jag bara tog en liten restaurang med. För jag skulle ha haft mer tid, men så blev jag uppringd av Dan. Du vet, jag ska vara med på någon dansk tv-grej senare idag, som jag nämnde för dig. Då ringde de upp för ett sådant här liksom försnack. Och det var ju, ja, det tog sin lilla tid. Först var det massvis med språkförbistring, va? Du vet, det danska är ju intressant, va? För att jag är i skåning, va? Och en hel del danska förstår jag mycket väl. Men så har du en del som pratar liksom en annan typ av danska, va? Som är nästintill omöjlig. Och liksom, som
en dialekt typ, eller?
Ja, du vet. Och då är det där lite halvt pinsamma, för man tycker liksom att man ska kunna kommunicera, va, på skandinaviska. Men liksom efter ett tag så inser man att man behöver liksom ett neutralt språk för att liksom verkligen komma hem hela vägen. Va.
Men var det han som inte förstod dig eller du?
Jag förstod inte vad hon pratade om. Så.
Men de förstår ju vad vi säger oftare.
Kanske så, lite grann. På grund av att vi fortfarande tror på det här med konsonanter, va? Som det. De har lagt ner.
Varför inte bara prata på engelska?
Jo, vi gjorde det till slut.
Ja.
Så att, men i alla fall, det är så mycket nu kring valet. Va? Mm. Jag var på någon österrikisk tv i morse. Va? Och de vill ju alla veta liksom... Ja, de producerar ju Hitler, så de tänker, jaha, nu så hamnar svenskarna där också. Mm.
Vad sa du då?
Ja, jag har ju försökt ju förklara att det var inte problemet, det var inte Sverigedemokraterna, det var liksom alla de andra partiernas fullständiga misslyckanden som har liksom bäddat för detta. Och total liksom aningslöshet vad det gäller både Sverige och invandring och integration och lite till. Mm. Men det är inte lika populärt, jag märkte det. Va? Jag blev mejlad från The Guardian, va? Och presenterade liksom, eller var kort så här, liksom, vad jag skulle kunna skriva om, för de ville jag skulle skriva någonting. Men då var det deras liksom, synpunkt på att nej, men vi vill inte prata om sånt, vi vill bara prata om liksom radical right. Mm-hmm.
Det var liksom, The Guardian, surprise.
De är inte centerpartister.
Guardian,
är
de socialdemokrater?
Nej,
de
är Labour.
De är Labour.
Ja, de är Labour, sort of...
Labour, är det socialdemokrater?
General purpose, liberal, progressive, you know, type of thing. Men walk det är lite beklämmande att se...
Walk Centerpartiet!
Walk Socialdemokraterna.
Ja, att det är liksom lågt i taket. Alltså det är lite... Det är varje gång du inser det så blir jag lika bedrövad. Va? För att jag tycker liksom att de borde kunna ha lite högre i taket.
The Guardian?
Well, that's just The Guardian. Alltså, du vet, det gäller ju många
tidningar.
På den kanten. Va? Sen är det ju den andra sidan, det är inte så jävla mycket roligare. Va? Alltså, du vet, jag skrev någonting för Spiked, va? Du vet, som ju liksom är, ligger ju då på andra sidan.
Right.
Och deras sätt att redigera min text är ju också intressant. Va? Du vet, de har sin agenda. Va?
Så att liksom... Spiked Online? Är inte de marxist?
Ja, alltså, de är ju förvirrade också. Alltså, de har ju någon form av liksom grund. Alltså, de
Malcolm Tune.
De betraktas nog mer som liksom... höger, ett tag vad de betraktade som libertarian right och sådär, men så finns lite alltså du vet, gamla marxister som har liksom på något sätt hamnat i någon slags neokonservativ folla och sådär, så det it's a little mixed bag, va? Men och det är i sig inget problem, va? Men deras redigering var så uppenbar, va? Liksom att du vet, det är vissa formuleringar som,
men på vilka sätt?
Som liksom signal, right, it's sort of the opposite of virtue signaling, va? Liksom,
ja. Okay. Men sa du till då eller lät du
det? Nej, jag orkar inte med det, alltså det är för mycket att göra, jag bara skrattade lite grann åt, jag skiter det, så alltså, det, du vet, du liksom, du hamnar fel hur du än gör någonstans, va? Så att jag menar, spelar så stor roll. Hade varit en riktigt stor grej som jag hade själv liksom lagt mycket energi på, hade jag kanske gjort det. Men de vill ha liksom en kommentar utifrån att jag hade blivit intervjuad för 4 år sedan. Va? Och då hade jag väl sagt ungefär vad jag trodde skulle hända, vilket då liksom valsiffrorna tyder ju på det ungefär var en korrekt analys. Så att det var egentligen mer att jag upprepade min gamla analys från förra gången och la till lite grann. Så.
Men har ni inte sett Chang?
Nej, det tror jag inte.
Nej, tror inte det.
Nu har vi.
Nu har vi det.
Nu har vi.
Men du är från Skåne. Du låter som du kommer från Skåne, ja.
Ja, speciellt du är från Skåne.
Var kommer du ifrån då?
Kristianstad.
Ja, men då är du ju nästan sagt, typ nästan Blekinge, Småland, alltså det är riskzonen.
Ja, så jag är uppväxt utanför Älmhult, Osby kommun och sen Kristianstad. Ja. Jag har en del släktingar i Blekinge.
Var är från Skåne är du, Lars?
Jag är från nordvästra Skåne. Ja.
Vad betyder det?
Ängelholm. Alltså,
ja.
Nej, men kulturellt.
Men vi på den västra sidan, alltså väster och mer sexan, så har vi ju liksom en annan syn. Alltså vi tycker ju ändå att vi är liksom är lite bättre, va? Och lite finare.
Men det stämmer väl också?
Ja, du tycker det, ja.
Men
det
är ni mer högutbildade? Har ni finare kläder? På vilket sätt?
Ja, liksom mer kultur.
Ja, där ska jag bo om jag flyttar till Skåne. Ja,
alltså, speciellt Bjärehalvön där jag bor nu. Va? Där har jag liksom ställt
mig. Där Peab kommer från.
Peab kommer därifrån, ja, det stämmer. Precis. Men jag var född i Helsingborg. Och Helsingborg liksom har ju så att säga, självbilden hade, nu är det ju liksom en jävla ruin, va? Men alltså, det hade liksom en självbild. Va?
Helsingborg är ruin?
Ja, det är ju ett katastrofläge i Helsingborg. Va? Alltså det,
vad är det som har gått så snett i Helsingborg?
Ja, det är väl the main story about Sweden right now. Va? Det är liksom gängkriminalitet, segregering, konflikter, du vet, allt vad du vill. Och de är liksom, det är ju som sagt nu att Sverige har du sett liksom, tidigare pratade vi ju bara liksom om du vet om utsatta områden i Stockholm och Malmö och Göteborg, va? Men nu va, så visar det sig att Norrköping, Helsingborg och många andra så att säga mellanstora städer, va, har ju liksom exakt samma utveckling.
Men det var väl problem där redan för 20 år sedan, höll jag på att säga.
Ja, det kanske är sant. Då bodde jag lyckligtvis i Kalifornien. Så jag
har minnen från Helsingborg från när jag var 16-17 år
gammal. Ja. Då kan du bättre.
De konflikterna var tydliga redan då.
Ja.
Jo, men inte så en magnitud nu med skjutningarna på samma sätt.
Nej, det har ju ökat. Har det gjort, men det var ju bara fortsatt i tangentens riktning. Det var ju inte...
Det var inte mord på samma sätt.
Nej, alltså du vet, jag var ju nere, du har ju ditt polisperspektiv, och jag var ju nere där, jag har ju varit inbjudd för vi har med Helsingborg i tillitsbarometern och det här projektet som jag driver. Och så jag var inbjuden där och fick en dragning där av deras analytiker som jobbar tillsammans med polisen där i Helsingborg. Så det var ju väldigt intressant, för de har ju väldiga data som går tillbaks till 90-talet. Första trygghetsundersökningen gjordes faktiskt i Ängelholm. Lustigt nog. Men de har mycket kunskap där. Så att, och det som är så underbart med när man kommer bort från Stockholm är ju att de här lokala politikerna, tjänstemännen, poliser och allihopa, de pratar ju faktiskt om verkligheten, va? I motsats till vad vi är konfronterade med här, va? Vilket är liksom den stockholmska overkligheten, va? Som liksom är mycket mindre intressant, för det är liksom bara olika klischéer, va? På olika håll och kant. Så det är kul att vara nere där, va? Och snacka med folk i Helsingborg och Ronneby och Lessebo.
Och skåningar säger lite mer som där.
Ja, det skulle jag ju också hålla med om i grund och botten. Bara tänk på min egen familj. Det är 9 syskon. Åtta har inte varit i närheten av ett universitet.
I Skåne får man ligga till skillnad från resten av Sverige.
Men man får ligga här med om man använder kondom eller preventivmedel.
Men 9 syskon, är de araber eller vad hände där?
Vad sa du?
Är de araber eller vad hände där? 9 syskon.
9 syskon, ja. Han undrar om din familj är araber.
Ja, alltså det är en bra fråga. I New York frågar alla om jag är jude. Va? För att alltså alla i min familj har då... alltså vad min far nu bara tänkte på var liksom familjenamn. Va? Och de har väl sin liksom bibliska grund. Va? Men ur ett judiskt perspektiv, va? När folk heter sånt som Rebecca och Aaron och allt vad de heter i min familj. Va? Så liksom de... But Lars, you never told us that you're Jewish.
Men du sa att varav 8 inte har en universitetsutbildning. Kommer du från en klassisk arbetarfamilj?
Nej. Folk pratar om social rörlighet, va? Och klassresor. Och det är nästan alltid en berättelse om uppgång. Va?
Just det.
För det är ju den gloriösa svenska berättelsen i allmänhet. Va? Allting blir bättre och bättre dag för dag. Men min familj är lite rolig på det sättet, för det är downwardly socially mobile. Så vi började liksom ganska högt. Va? Och så har vi travat neråt. Va?
Men hur då? Berätta, hur har det blivit så?
Ja, alltså, jag började då med mina föräldrar skiljer sig. Va? Min far var krögare, hade restaurang i drev Ramlösa Hälsobrunn och hade restaurang i Helsingborg. På den tiden hette Astoria. Det finns inte längre.
He had a nice motto in life.
Ja,
alltså, wine, women and music, eller hur?
Ja, det var ju min fars recept. Ja. Så att, han liksom är fullständigt ointresserad av allt intellektuellt. Första gången jag skrev någonting så var ju hans enda fråga var liksom, hur mycket pengar fick du för det?
Mm. Bra fråga.
Ja, så att, jag ställer ofta den frågan själv nu.
Då var han jude, ja. Alltså.
Ja, det kanske man kan tycka. Han höll på att gifta sig med en judinna under andra världskriget. Va? Mycket motstånd från familjen. Så det blev inte av. Det blev min mor istället.
Ja.
Men de skilde sig. Va? Och då började liksom den resan neråt. Va? Så att skilsmässa är ingen bra idé utifrån ett borgerligt perspektiv. Va? För liksom, äktenskap är ett sätt att hålla liksom det kulturella kapitalet och det vanliga kapitalet ihop. Va?
Ja. Alla står ju från timbron, alla pengarna sticker.
Ja, det splittras, va? I vilket fall som helst. Ja. Så att, men det underbara med det var att den här, då gift min form sig och vi var 3 i den första kullen och 6 i den andra. Va? Men de här andra som jag och mina äldre syster brukar skämta om, vi är liksom lite skadade av allt det här. Va? Så vi är liksom you know, not such great people actually. Men den andra gruppen, va? De som då kom ur det andra äktenskapet, som då var mer folkliga, bodde ute på en liten gård utanför en gård, de är jävligt fina människor allihop. Helt otroligt. Jag blickar från varje gång, för jag liksom, fan, är det här syskon till mig? Och hur blev de så trevliga, va? Jämfört med mig, va? Helt fantastiskt. Så de är kul att snacka med.
Du är jättetrevlig ju. Du är jättetrevlig.
Ja, det är bara min persona.
Så. Aha.
Egentligen det här skåning.
Men du Lars, du har varit mycket i USA. Eller hur? Hur kommer det sig?
Jag flydde Sverige när jag var 17.
Flydde, inte flyttade.
Flydde.
Okay. Vilket år var det du flydde från mer specifikt?
Ja, vänta, vilket år?
Ängelholm var en del av det. Ja, alltså detta är, jag kommer till USA 1970.
Okay.
Jag åkte med en av de sista reguljära färderna med Kungsholm faktiskt. Den klassiska emigrantbåten.
Men var inte det Sveriges primetime? 60-talet.
Ja, det är en del människor som påstår det. Uh-huh. Alltså, då, Sveriges förenade nostalgiker. Jag var inte... Jag var inte så imponerad, va? Får jag nu säga. Alltså, det var ju plågsamt. Så det var, alltså, så här, Sverige har två sidor, va? Som jag har skrivit om. Va? Den ena som jag tycker om, va? Det är en frihetlig sida. Men den andra är en otroligt paternalistisk sida. Och det har också jag liksom, med det som vi pratar om idag. Va? Liksom, så att säga, mångfald, va? Pluralism. Va? Den frihetliga biten har att göra med det positiva i, liksom, i mångfald. Medan liksom, det här paternalistiska var kopplat, va? Till den här liksom ganska plågsamma homogeniteten, va? Som ju liksom var kännetecknande för den tiden.
Paternalistiska, du menar staten? Ja,
inte,
eller?
Bara, va? Inte bara den etiska, det var ju givetvis sant, va? Som du säger. Va? Men det var inte liksom bara, det var också en slags allmän, liksom, du vet, vi liksom en slags, ja, du vet, jantelag i kubik liksom, variant, va? Som rörde liksom nästan all den här. Det fanns inte något speciellt stort utrymme, va, för att vara annorlunda. Va? Jag var ju liksom Kinks fan, va, då, 60-talet. Och det är en av, liksom, baksidan på en av deras hits som heter Sunny Afternoon heter I'm Not Like Everybody Else. Och det var liksom, så att säga, min ingång i det hela. Och jag ville liksom bort ifrån den här liksom, typen av, så att säga, inordning, va, som jag kände liksom, när jag växte upp i Sverige. Va. Så, alltså, det var liksom, det var inte speciellt mycket utrymme, va, för annorlundahet i någon mening överhuvudtaget.
Men så är det inte fortfarande så i Sverige?
Inte alls på det sättet. Alltså, ni är så unga, va, så ni har inga begrepp om hur det var på 50-talet.
Jag är uppvuxen i Osby på 90-talet och all de, right, är 50 år efter alla andra. Så.
All right, jag ska inte vara sån. Det kan vara så. Jag skämtar lite grann med det här med den delen av Skåne är ju liksom Skånes baksida, va, sett ur liksom ett västkustperspektiv. Så det kan vara som att du har rätt. Va?
Men kan du ge några exempel på vad som fick dig att flyta i slut, som krockade med det du ville åstadkomma men inte kunde göra i Sverige.
Och kom inte hippierörelsen till Sverige, eller?
Nej, men jag har inte riktigt hunnit fram, va, då. Alltså, så här var det, va? Att det var, vad som hände var att den här typen av homogenitet som vi talar om, sett ur mitt perspektiv som, så att säga, en gryende intellektuell, åtminstone det var min självbild då, liksom, va? Var ju liksom att jag hamnar ju ständigt, va, i samtal. På det här tiden var ju liksom 68-vänstertiden. Va? Och alla samtal jag hade då med de som jag kände, och kom ihåg, det var liksom de coola människorna var ju alla del, va, av liksom den här liksom 68-vänstern i någon bred bemärkelse. Va? Och alla de här samtalen slutade på samma sätt, va, med att jag skulle då arkebuseras dagen efter revolutionen. Va? För att liksom mina synpunkter gick liksom inte ihop, va, med deras. Och det är liksom, om jag ska förenkla det lite grann, ska jag säga, jag är och var och är av åsikten att samhället är till för individen, inte tvärtom. Och det där var inte någon populär liksom synpunkt då. Så det var liksom det, så att säga, bäst kännbara. Va? Sen var det liksom i huvud taget, tror jag, det är svårt så här i efterhand att veta vad som egentligen var det viktigaste. Flyr du från din familj? Flyr du från din småstad? Flyr du från ditt land? Flyr du från din kultur? Allt det där är egentligen svårt, va, att sära ut. Va? Alltså, allting är på något sätt del av det hela. Va? Men det enda jag riktigt visste var att jag ville till Amerika.
Men Lars, är inte det här bara en klassisk tonårsrevolt? Att
jo,
man vill
det
frigöra sig?
Absolut. Ja. Visst är det det.
Du säger att lite finare ord på det bara.
Ja, visst. Alltså, jag
försöker göra det här.
Han är från en hel håll.
Men alltså, samtidigt, va, så är det också så att jag gjorde ju någonting. Va? Alltså, det är ju liksom inte alla som gör det. Va? Det är väl det som där det liksom blir intressant. Jag höll ju på att planera detta, va, liksom, sen jag var 14-15 ungefär. Va? Och undersöka hur jag skulle göra det. För jag hade liksom inte, det var inte liksom så enkelt. Och på den tiden var det inte heller så självklart, va, att du bara liksom åkte iväg, va, till USA till exempel.
Vad var det som lockade dem just i USA?
Ja, men det var ju alltså, den här tonårsrevolten kombinerad med en slags lite förvirrad idé om den liksom amerikanska drömmen.
Och vad mötte du i Amerika?
Ja, egentligen så infriade som flesta av mina liksom fantasier, får jag nu säga.
Och vad var det för fantasier?
Ja, det var du var ju inne på det tidigare. Min far, han hade ju liksom etablerat för mig att liksom det enda riktigt viktiga i livet, va?
Det var vin och kvinnor.
Ja, och sång.
Och sång.
Och då blev ju det liksom en modern version, sex, drugs and rock and roll. Va?
Så det var det du sysslade med i Kalifornien?
Så mycket jag kunde, var jag tvungen. Jag har lite annat också, va?
Jaha, okej. Okay, ja.
Men
vart i USA hamnade du, så du var i Kalifornien?
Ja, första året var jag i, jag fick ett stipendium till en prep school, alltså en internatskola utanför Princeton som heter Lawrenceville, finns fortfarande där. Och det var liksom väldigt fördelaktigt ekonomiskt för mig då, för att de hade mycket pengar, jag liksom, de betalade allting, och så hade jag liksom ingick att jag kunde resa själv sen hela sommaren, så jag reste runt alla USAs delstater, va? Med Greyhound-buss och sånt, va. Men mitt mål var ju New Jersey, va? Alltså det där Princeton ligger. Va? Och jag var då, och detta var ju New York, var ju jättekul då på den tiden också. Va? För jag hade valet, jag fick två stipendier, ett var att bo i en familj. Men det hade jag ju redan insett tidigt, va? Att familjer, det är liksom en speciell form av fängelse där murarna är skrivet i kärlekens språk, och därför är murarna mycket värre, va, än vad de är om du är på en internatskola där liksom det är tydligt vem som är makten och vem som är fienden och så vidare. Du kan alltid liksom hitta vägar runt. Va.
Medan... Är inte de oftast väldigt troende kristna också, familjer som tar in utbytesstudenter?
Ja, det ligger en del i det. Alltså inte exklusivt, men jag tror det var en poäng. Va? Alltså, just det här, för mig var väl liksom den värsta mardrömmen var väl hamna någonstans i mellanvästern. Va? I en väldigt snäll liksom, amerikansk familj. Va? Utan istället hamnade jag då där i New Jersey. Och då fanns det en buss som gick från Lawrenceville in till Manhattan. På en timme som var förbjudet visserligen. Vi fick inte åka dit, va? Men det gjorde vi ändå. Och då kom man till New York. Och New York 1970 var ju viktigt spännande, va. Det var liksom, det var ju då liksom alla hade tre lås på dörrarna och sånt, va. Det gick väldigt vilt till. Så det var ju spännande.
Var det counterculture was still going strong eller inte?
Ja, den var ju egentligen väldigt mycket på sin höjdpunkt, va.
Aha, okay.
Då, va. Det var ju
psychedelics were still legal, eller?
Ja, alltså, New York uppfattade, alltså, för mig var inte New York så psychedelic, det var nog liksom mer Kalifornien, va? Men det var ju liksom en music scene, va? Och det var liksom en art scene, och så var den här blandningen, va, av, du vet, du går på Fillmore East och går på musik, va, och sen så har du samtidigt enorm liksom utslagen fattigdom, va, The Bowery, va, med alla alkoholister och liksom jag kände mig väldigt hemma i de miljöerna, va, för det var liksom det anti-borgerliga, va, det var det icke-svenska, va, alltså det var motsatsen till Ängelholm eller Sigtuna, va, eller Stockholm för den delen, som ju också var väldigt trist, va.
Men nu har Stockholm degenererat, så nu känner du dig bättre hemma här, eller?
Alltså du, det är intressant att ställa frågan, för jag sa till min hustru då, som är amerikanska, jag tog ju med USA hit för att överleva någon längre tid, va. Och då sa jag till, jag känner nu samma sak lite grann som jag kände när jag var 17, va. Jag börjar känna den här klaustrofobin, va, att jag är klar inte, jag vet inte hur länge jag klarar av egentligen att bo kvar. Alltså jag skulle vilja ut.
Vad är värst då? Eller vad är det du upplever har svårast med att stå ut här i Stockholm eller Sverige?
Ja, alltså lite motsatsen. Ni är ju ljusglimtarna, va? Alltså det är ju som är intressant, va? Alltså jag tycker liksom det som är mest spännande just nu, va, är den gruppen, va, av människor som har faktiskt kommit till Sverige, va? Som en del av er i alla fall, va? Liksom typ första, andra generationens invandrare som liksom är lite uppstudsiga, säger oväntade grejer och sånt, va? Det är ju det som gör att man kan överleva här, va? Så är det, va? Men det är ju inte så, det är ju inte den dominerande verkligheten i Sverige idag. Utan det är en annan typ av och den påminner tyvärr mig om liksom samma typ så här, moraliserande paternalism, det är översatt i någon slags intellektuell form, va, som jag alltså finner vedervärdig, va, helt enkelt. Så där får mig längta, va, till.
Det låter som att du inte är en DN-läsare.
Alltså jag har väldigt svårt, va. Alltså jag läser det igen bara om jag vill bli riktigt arg.
Ja. Jag tänkte att om du inte gillar moralistisk paternalism och grejer, då kanske det inte riktigt.
Men är det inte lite mer spännande nu efter valet, eller?
Vad säger du?
Är det inte lite mer spännande efter
jo,
valet?
Jo, alltså det är ju det, va. Alltså det är det. Men och det ska ju bli hyperintressant att se om det här liksom öppnar upp för något nytt samtal, va. Mm. Jag kan ju inte påstå att jag är överdrivet optimistisk, va, på den punkten. Va. Men det finns ju ändå liksom vissa saker som har hänt. Va. Jag menar, tänk om det är sånt som du har tagit upp gång efter gång efter gång. Va, vad det gäller liksom verkligheten på golvet. Va. Det har ju liksom lite grann hunnit i kapp. Va. Så det finns ju en annan liksom, kanske trevande öppenhet för att tala om verkligheten istället för overkligheten. Va. Men the proof is in the pudding. Va. Och vi har ju inte liksom riktigt kommit, jag vet inte vad ni tycker, men alltså jag upplever som att det finns en del öppningar, men det har liksom inte blivit förverkligat ännu. Va, på det sättet.
One side of me is maybe a bit, we talked about this before, that things are changing pretty fast, that there could be eventually an overcorrection.
Mm-hmm. Vad menar du?
At dom, the changes that will come maybe will be a bit too hard.
Jag tror du har en väldigt poäng. Alltså, om jag får tolka dig, va? Nu kanske jag vantolkar dig, får du bara protestera. Va? Men alltså, vad jag saknar just nu, va? I diskussionen i Sverige, och nu pratar vi det som har varit den heta frågan, va? Alltså, invandring, integration. Va? Och liksom vad jag är rädd för att vad som inte kommer komma fram, va, är vad jag skulle se så att säga som en realpolitisk men också positiv, va, berättelse, va, om Sverige, va, i framtiden. Alltså jag flydde ju inte Sverige för att jag vill komma till ett mer homogent samhälle. Va. Liksom, that was not my agenda. Right? Utan jag, liksom, jag var ju attraherad. Alltså, jag kommer ihåg så underbart det var när jag kom till college, va. I södra Kalifornien sen efter ett år sen tog jag mig vidare till Kalifornien. Och då var det som att kände man existentiellt, de som var mina naturliga vänner var ju alla folk som hade kommit någon annanstans ifrån. Va? Och de kom ju från liksom hela världen där. Va? Det var ju liksom en enorm blandning. Va? Och vi hade ju alla det gemensamt. Va? Det här positiva uppbrottet. Va? Från det givna. Va? Och för mig har det med frihet att göra. Att du liksom, du vet, du frigör dig, va, från det förutsägbara i din egen kultur. Din egen kultur är alltid en form av tvångströja. Och det där, va, den insikten liksom måste man ha med sig om vi ska prata om Sverige nu, utan att hamna, som du pekar på, en slags överkorrigering. Va. Jag är den första att säga att jag tycker vi har misskött, va, invandringspolitik och integrationspolitik. Va. Det kan vi prata mer om. Va. Men vad jag saknar nu är att någon som säger ungefär så här. Va. Min utgångspunkt är att dels är migrationen någonting som är här för att stanna. Har alltid varit del av mänskligheten. För det andra är den under vissa omständigheter bland det mest fantastiska.
Just a second, just to be clear. Do you mean, menar du migration som att we will still have migration, or the migrants who have come to Sweden will be part of Sweden? There's a big difference.
Both. But I mean, I started with, let's say, the fact of migration, right? Migration is not something we can choose to have or not to have, right? Because this is in, you know, being a human, really, right? You know, so man kan liksom inte välja bort det, va? Men frågan är liksom, kan vi nu ha vad jag skulle kalla liksom en realpolitisk, va, verklighetsnära syn på detta, som samtidigt är positiv. Va? Som positiv berättelse om Sverige, va? Som utgår från detta, men som samtidigt inte hemfaller åt den här aningslösheten som har kännetecknats det sätt på vilket vi
nu vill jag sabba det här lite.
Ja, ja.
När du kommer till USA och du pratar om det här att människor som var där, de var väldigt mer öppna, liberalt sinnade. Men att den kultur man kom från var ofta som ett litet fängelse eller satte ramar runt den. Och det var det man ville komma ifrån.
Ja, men det var inget liberalt med i det. Alltså det ordet använde man inte på den tiden.
Libertarianskt, jag vet inte. Men testa dina egna idéer. Du är inte tillbakahållen.
Alltså i USA.
Ja. Mm.
Ja.
Ja. Det var mer en existentiell fråga egentligen, va? Alltså du vet den här, alltså jag tror att det är viktigt att komma ihåg att varför blir du vän med vissa människor?
För att ni har liknande intressen.
Nej, för du har du lever i en liknande, under liknande existentiella villkor. Och just den här rörelsen, va? Alltså att du har du lämnat en kultur och gått in i en kultur, då har du mer gemensamt med andra, va, som också har lämnat. Va?
Där tror jag är ett feltänk. Där tror jag ett jättestort feltänk. För att man har ju resonerat som så här i Sverige, att man har tittat på USA, åh vad fantastiskt Silicon Valley är och alla det här liksom, när man blandar kulturer, då uppstår all magi av sig självt. Och så har man tänkt att nu importerar vi människor från världens alla hörn och så ska det ske samma sak här. Så är det inte. De människorna som kom till USA, som du själv beskriver, det är människor som ville lämna, alltså man ville söka sig till någon ny kultur, uppleva någonting nytt, man ville liksom slå sig fri från den kultur som man var uppväxt i, om jag säger, och testa nya idéer, göra nya saker. Men människor som kommer till Sverige kommer inte hit alls av det skälet. Tvärtom, de är mycket mer än vad svenskar är, vill hålla sin kultur, sina traditioner, sina. De är inte här för att uppfinna nya Silicon Valley.
If I would reformulate maybe Chang a little bit, I think maybe would you say that there could be a difference between what could be termed as organic migration and subsidized migration, so to speak.
Vad är det här?
Alltså,
vad fan är det? Jo, men det är också en bra poäng.
Jag tror inte egentligen...
Organfirman. Jo, men det är sant.
Jag tror liksom att egentligen vi är så oense här. Va? För min poäng var ju just det, va? Att jag lämnade ju så att säga Sverige, va, frivilligt för att komma till en plats där jag var fri, va, från den här kulturen. Och jag liksom kunde då känna igen mig hos andra människor. Som
du flydde hade, socialdemokratin?
Nej, det var inte, det är ett förenklat. Det var inte liksom politik på det sättet, för det där var liksom en rörande, det är liksom en konsensus som har liksom mer kulturella förtecken än politiska förtecken, okay, ska jag säga. Så att det är liksom inte så att jag tror det skulle vara speciellt annorlunda om du hade haft liksom, du vet, högerpartiet som körde Sverige i det läget. Va? Wow. Men alltså jag tror att problemet, alltså skillnaden är intressant, va? Du är inne på något viktigt, va? Det vill säga alla migranter är ju inte likadana, va? Det är ju stor skillnad, va, på någon som flyr ett krig till exempel, va? För någon som åker på frivillig basis, va, som liksom lämnar för att vara på jakt för att förverkliga sig själv i en annan plats, va? Så det är liksom, det är inte all migration är ju inte identisk, va?
And maybe not just that, because a lot of people who I assume who migrated to the US did not really had in mind that they could fall back on the safety network, social welfare state, so to speak. So basically they had to make their own way, get a job or like survive somehow.
De visste vad som fanns på andra sidan och vad de var tvungna att...
Yeah, and they're risk takers, right? Jag kommer ihåg, folk frågade mig när jag var tillbaka och besökte Sverige, och vi vet, men fan, jag skulle också vilja åka iväg. Men du vet, fan, alltså, jag vet, alltså, då måste man ju först ha en ställe att bo och jobb och en inkomst och sådana grejer. Så I said, look, I said, darling, you know, it's easy, right? You know, all it takes is a one-way ticket, right? Never buy a return ticket. Always a one-way ticket, right? Have enough money for 3 weeks maximum. No, and if you can't handle that, stay at home, right? För det är liksom de premisserna som gäller. Och det var ju den här diskussionen i Berlin. När jag sa jag bodde i Berlin då, 89, 90, 92, 93, undervändarna höll på att skriva en avhandling. Och då var jag ute och hängde där med liksom alla de här autonoma människorna ute på stan, va, som var liksom antiborgerliga och så vidare. Va. Det var ju på den tiden fortfarande, Berlin var ju en slags Potemkinby för kapitalism. Va. Men egentligen levde alla på statliga bidrag. Och så satt de där och pratade illa liksom om den småborgerliga kulturen och allt det här. Så frågade jag, men det sa jag, jag hade bara en liten fråga till dig. Liksom, you know, so who pays the bill for your freedom? Och det visade att alla levde på någon form av bidrag. Va? Så, look, I said, it's a very simple rule here in my life. I said, you know, if you want to be free, you pay your own bills, right? Mm. You make your own money. Mm. You know, that's just really basic stuff. Och det är lite grann det som jag tror du är inne på. Alltså, De som jag då känner i USA, på den tiden var det ju liksom, spelreglerna var ju ganska tuffa, va? Det var ganska öppet. Va? Men liksom, det var ju inte någon som stod där och liksom betalade sina räkningar. Va? Utan du kunde välja att leva som jag gjorde, ett hippie-liv. Va? Gjorde jag under många decennier. Va? Men I always paid my bills.
Många decennier till och med.
Ja.
Är inte problemet med svensk kultur att ingen vill vara fri egentligen? Att frihet är väldigt läskigt.
Jo.
Du vill hellre ha trygghet och undvikandet av konflikt.
Alltså är ni bekanta med Georges Bataille?
Nej.
Stor, alltså, franske filosofen. Det var egentligen han som på många sätt influerade Michel Foucault, när Foucault är som bäst.
Mm-hmm.
Och han har en underbar liksom, liten beskrivning av som har att göra just det här med frihet och inordning eller underordning. Och han, Bataille var liksom en som man säger, erotikens stor filosof.
Mm.
Och han då liksom hade studerat Marcel Mauss och Lévi-Strauss och så vidare. Va? Och de hade ju alla formulerat det här med liksom det sociala kontraktet. Alltså rörelsen från natur till samhälle. Va? Som gör med att människan ger upp sin individuella suveränitet. Va? För att få trygghet. Va?
Är inte det Rousseau?
Ja, Rousseau tar ju upp detta, va? Big time, va? Absolut. Va? Men vad då Bataille gör, va? Är att han liksom vänder på det. Va? Han säger så här, va? Liksom, i princip, att det finns ett val, va? För människor. Att man kan vara, antingen kan man vara servil, det vill säga den servila människan är den som alltid inordnar sig i det sociala kontraktet. Eller kan man sträva efter att vara den suveräna människan. Och den suveräna människan är den människa som bryter det sociala kontraktet. Och det är, enligt honom då, det är liksom en erotisk gest i grund och botten. Alltså transgression. Så, liksom, så att säga, han liksom menade på att de enda egentligen riktigt fria människorna är de som är kriminella. För de liksom bryter hela tiden mot samhällskontraktet. Va? Och i det ögonblicket, va, så liksom fullbordar de friheten. Och så att säga, vi alla då och då hänger oss åt detta. Va? Om du tänker på den utsugna arbetaren som trött kommer hem från jobbet med sin lilla lön, så han lägger han alla pengarna på vin och dricker det så snabbt som möjligt. I det ögonblicket så upplever han den här erotiska, sublima suveräniteten för ett ögonblick. Och det är där, så vi måste förstå människor, varför de beter sig på det här sättet.
Det är faktiskt erotiskt. Du har ju sex med den kulturella väven när du gör så.
Ja.
Och det är sen en sorts BDSM-akt.
Sen gör han en rolig grej, förstår du. För att han, jag vet om ni känner till Kinsey. Kinsey var ju en av de tidigare som studerade det här med sexualitet. Va? Mm. Så gick han in och visade då, utifrån Kinseys data. Då, där liksom, du vet, frågor som räknar liksom, hur många orgasmer har du haft, va, under en viss tid. Va? Och då så säger då liksom Bataille. Då, så, ja, det är väldigt enkelt. Vi ser så här, va, ligger det till. Va? Att ur ett klassperspektiv är det så att arbetarklassen, de har mer sex än de så att säga, medelklass, lägre och övre medelklass. Så blir det mindre sex, va? Desto mer högborgerlig du blir. Va? Men, säger han, så händer någonting när du kommer allra längst upp. Och du tittar allra längst ner. För där har du de verkliga höjdpunkterna. Och det är de kriminella, å ena sidan. Och sen säger han, och den absolut högsta överklassen, för de är ju egentligen också kriminella. och det här liksom fångar, va, liksom det här, han använder ju detta på ett lekfullt sätt, va, att förleda liksom sin tes i bevis, kan man säga, va. Men det liksom var någonting där i detta, va, och jag tror att i det avseendet är Sverige den mest asexuella kultur man kan tänka sig, varför den är så totalt definierad av trygghet, ordning och underordning. Va? Alltså att även den svenska friheten, som jag har ju skrivit mycket om, va? Som är på riktigt, den märks att det är en befrielse från beroende av familj, va? Vilket är nog så viktigt, va, i ett frihetsperspektiv, men till priset, va, av en inordning, va, i det större samhällskontraktet. Och det var det jag flydde när jag lämnade Ängelholm. För jag liksom ville in i den, ska jag säga, hypererotiska zonen ute i öknen i Kalifornien, när jag kunde liksom äta min San Pedro cactus. Och liksom...
För att kondensera det här, du fick knulla mer i Kalifornien än i Ängelholm.
Ja, men det är otvetydigt sant, du säger.
Ja. Ja, och det var det som var skälet till att du åkte. Ja. Sen klär du bara in, det är jättevackra ord. Men...
Ja. Ja. Men jag tycker du är lite orättvis, för det var lite mer så. Det var lite mer så. Men därmed är inte sagt att du inte har en poäng.
But I think we cannot like just go by without putting some emphasis on San Pedro. How was San Pedro?
Ja, San Pedro kaktusen är ju, alltså jag gjorde så att när jag då gick på college, va, så designade jag en kurs. Jag hade min egen major. När du är på college i USA så måste du ha en major. Och det brukar ju vara sånt som exempelvis historia eller ekonomi eller någonting sånt där. Men jag ville inte ha det. Jag tyckte även de här akademiska disciplinerna var för mycket disciplin, helt enkelt. Jag ville ha liksom en maximera friheten. Så att jag anordnade min egen major. Så jag har en Bachelor of Arts i hela liksom temat handlar liksom i grund och botten då om frihet, va? Och då liksom designade jag mina egna kurser. En av kurserna som jag drev en termin då, 17 veckor eller vad det var att jag läste in mig först på en drog. Och huvudsak var det liksom växtliga hallucinogener då.
Psychedelics.
Ja, men även lite LSD och i med i spelet. Men liksom psilocybin och peyote. Och så läste jag in mig på det för att ha kunskap. För jag hade respekt för de här drogerna. Va? Alltså de var ju liksom, det var ingenting att leka med. Va? Det här var ju på riktigt. Va? Och sen så, när jag tyckte jag hade lite koll på det hela, så tog jag det. Och sen skrev jag en essä om det.
Dream course.
Right. Hur gjorde du upplevelsen? Besökte du någon by som har det kulturellt med sig och fick vara med en shaman?
Det var ju idealet. Det var idealet. Men det var inte genomförbart, för jag hade inte resurser att åka ner till Latinamerika.
Det var på en nattklubb.
Men jag bodde ju precis vid öknen. Så att jag liksom hade öknen där. Det är liksom, du vet, väldigt... jag hade en lärare, en professor där som han var den för övrigt som introducerade Foucault till LSD. Och då hade han en ritual för alla, inklusive Foucault själv. Ah, okay. Så att man åkte ut då till Death Valley, som är en helt fantastisk öken. Va? Och så tog man LSD där. Och sen medan man trippade på LSD så lyssnade man på Stockhausen. Och sen efteråt så såg man en film som heter The Forbidden Planet. Och det här liksom var den totala psykedeliska, så att säga, initieringen. Då. Och det fick vi alla göra, det ingick liksom i kurserna, så att säga. Men jag själv då liksom ville gå ett steg till, så jag ville liksom kolla upp det, liksom variationen. Och jag vet inte om jag berättade det för dig kanske, Omar, men när jag då kom till San Pedro cactus, va, som då är inte riktigt en av de mest vanliga, va, hallucinogena.
Är det meskalin i den?
Ja, alltså, men meskalin kommer, ja, vi ska inte gå för mycket detalj, va, men det är,
nej,
liksom,
nej, vi ska.
Det är en cactus, va, som är lite mindre vanlig, va, helt enkelt, va. Och psilocybin mushrooms är ju egentligen liksom det som är kanske det mest vanliga tillsammans med LSD, va. Mm. Men om du vill hålla det till organiska kan man ju säga liksom att psilocybin är liksom nog det som är det enklaste. Peyote är lite jobbigt, för det finns stryknin med i spelet, man måste hålla på och fixa och grejer och sånt. Och den här San Pedro råkade jag dyka upp på, helt enkelt. Men då hade jag en kompis från Stockholm som jag då ville liksom introducera, och då hann jag bli så involverad i liksom snacka och grejer, så jag hann inte läsa klart min research på San Pedro cactus. Så när då kvällen kommer, vi hade ju en plan, vi skulle äta den på kvällen så att vi liksom will come on precis när soluppgång kommer, och sen skulle vi gå in i öknen. Så det var en väldigt fin plan. Förutom att inte jag hade kommit läst klart avsnittet om hur man preparerar kaktusen för att äta. Utan jag liksom i lite enfald då tänkte, men vad fan, ja, man ska ju inte äta taggarna, de skär vi iväg. Va? Så långt hade jag liksom rätt. Va? Men ja, så hade vi en stor jävla, vad fan gör vi med detta? Ja, men throw it into the blender! Ja, så, Och så smakar vi. Åh, fy fan, vad det är fruktansvärt. Nej, men vi slänger i lite bananer. Och slutar med att vi hade 10 koppar som var ungefär 3 dubbelt detta, va? Och vi höll på att spy hela tiden. Jag sa, du får inte spy. Det här är värdefullt. Drick det. Du måste kämpa lite grann här, va? Och så vi körde på och fick ner det mesta. Och vi mådde så illa. Och så gick vi ut och sitter vi där i ett träd och leker med olika stenar. Och du vet, ser sanningen och världen och Gud och lite av varje. Va? Och min kompis, han genomgår också en återfödelse. Så jag är också barnmorska som wow. Slags avslutning på det hela. Så det var ju helt jättetoppen. Va? Allt slutade väl. Sen läste jag klart. Va? Då var det sådana här noga instruktioner. Whatever else you do, do not try to ingest this as it is. You need to boil it down, you know, filter it, and then you drink the very small amount of liquid that's left as tea. Tack för den upplysningen.
Hur var den upplevelsen för dig? Hur påverkade den dig?
Ja, alltså, alla de här upplevelserna är ju liksom, ingår, tycker jag, ju som liksom en grundbult va, i en ung människas uppfostran, skulle jag säga. Alltså, det är liksom...
Vad var skälet att man inte skulle äta den förresten?
Som den var? Smakade så jävla illa.
Ja, det var bara det.
Ja, det var, jag berättade ju för hur det gick till. Om
ska... Ja, men man blev inte sjuk eller att det var
nej, något... Nej. Sjuk i mer kortsiktigt perspektiv. Illamående. Nej, det var inga problem så. Utan det var bara det var ganska dumt. Va? Det bara, jag lärde mig då, man ska nog läsa klart instruktionerna innan. Mm. Så,
men är det San Pedro som kallas för empati... Någon empatisk, att man känner empati med annat, eller vad är så speciellt med den?
Inte egentligen någonting så speciellt, skulle jag säga. Den var väldigt alltså den var ju, den, jag tyckte väldigt mycket om den, men det var inte så att jag skulle säga liksom att du vet, stå över liksom upplevelser som jag har haft med andra hallucinogener. Jag menar ju nästan alla de här är liksom health food for the mind. Och sen så, det enda jag skulle säga var att man måste ha respekt för dem, va? För de är mäktiga, va? Mm. Och jag studerade lite grann med Stanislav Grof, va? Som var från Tjeckoslovakien och som var en av de tidiga som höll på med LSD-terapi.
Was Timothy Leary out of the scene then?
Vad säger du?
Timothy Leary.
Ja, han hade ju lite kommit ur då, för nu talar vi, va? Om 73, okay. 74, va? Och då hade ju det redan dörren slått igen, va? Allting hade blivit illegalt. Mm. Och det är ju först idag som den dörren har öppnats igen. Mm. Det är ju en renässans nu. Va? Mm. Det vi pratar om nu kan man prata om idag. Det kunde du inte liksom, för 10 år sedan på det sättet.
Det är det Sverige fortfarande också.
Pratar vi om invandring nu eller psykedelika?
Vad är skillnaden?
Touché! Ja, vi kanske ska tänka på båda, invandring och olika typer. Va? Alltså, det är ju lite grann tillbaka till det här som du skämtade lite grann om att varför åker du dit och var det bara liksom för att du skulle ha mycket sex? Va? Men för mig var det lite mer än så. Va? Och det hade just att göra med både liksom mötet med folk som kommer från andra platser. Va? Och sen även de liksom mind-altering drugs. Va? Det, allt det här liksom var på något sätt del av samma scen. Och sen så då det som vi pratade om tidigare med Bataille, va? Alltså att komma från arbetets diktatur. Så att, jag gjorde ju en poäng, va, av att jag hade 2 saker som var liksom min agenda. Det är fortfarande, tycker jag, det är viktigt. Alltså, att när du är 20 år, 30 år, kanske en bit in på 40 år, i mitt fall in på 50 år, men det är så långt kanske inte man behöver gå, så ska man undvika 2 saker. Va? Det ena är arbete och det andra är familj. Om du vill leva vad man kan kalla för a singular life. Och jag vet inte, har ni läst de här Don Juan-böckerna apropå psykedelika? Det var en hel serie böcker som skrevs av en antropolog. Och det visade sig att han hittade på det mesta. Och så, va? Men det var väldigt fascinerande. För det handlar liksom
om... Maybe it was part of his tripping.
Ja, han åker ner till Mexiko, en amerikansk antropolog från New Mexico. Och så träffar han en shaman där. Och sen så ska han lära sig att bli a warrior. Va? Som var liksom idén. Va? Och då, hur blir du en warrior? Jo, du går igenom en rad ritualer och upplevelser. Va? Med hjälp av droger, med hjälp av en shaman och så vidare. Men det som slog mig då på det här med familj var då att, att om du får barn, alltså du har liksom en, du har liksom en makt här som befinner sig ungefär här vid magtrakten. Va? Och varje gång du får ett alstrat barn så tar du bort en del av din egen kraft, va? Som du då så att säga ger till ditt barn. Och det betyder då att det förminskar dina möjligheter, va? Att nå upp till nästa nivå. Va? Att bli en sann krigare. Va? Som liksom var poängen med den här utvecklingstanken. Och då, och han är väldigt brutal då, för att säga att det enda sättet du kan så att säga återställa dig själv är genom att ta tillbaks den här kraften från ditt eget barn och sätta tillbaks den hos dig. Och det är en sån här kraftfull bild som givetvis vi ska inte liksom ta det för mycket på allvar. Men det finns ju någon litet korn av sanning i att när du skapar, har en familj och när du har barn framförallt. För skillnaden mellan barn och en partner är att en partner kan du alltid skilja dig ifrån. Men barn är dina barn för alltid. Och det gör att det omdefinierar förutsättningarna för ditt liv som en fri människa. Och på samma sätt som arbete, status, pengar, detta allt är också en fälla, en begränsning sett ur ett radikalt frihetligt perspektiv. Så liksom min agenda var liksom att stay clear, right? For as long as possible. Så det är bara liksom för att lägga till. Så det var inte barns.
Men det är en grej jag blir nyfiken på. För det är flera av oss här som är fascinerade av just psykedelika, dess historia, användning. Och du sa att det borde vara en grundbult i varje ungdoms uppfostran.
Mm.
Vad menar du med det? Varför?
Jo, för att det liksom it shakes you up, right? Makes you see things. Puts you in a very different place, and most of us are very quickly stuck, right? You know, on certain paths that are socially defined.
Typ att vi väljer en utbildning och så pluggar vi till det, ja, och så ska vi göra karriär. Ja, är det ett sätt att bli fast?
Precis. Alltså, jag är alltid för bluffad när jag ser hur vuxna på ett väldigt trist sätt många unga människor blir väldigt snabbt. och liksom min känsla är att liksom, these people need to drop some acid now. Right? I mean, what are you going to do? Are you going to be a worker bee for 50 years? I mean, how boring exactly can life be?
Men de dricker ju massa alkohol.
Ja, men alkohol är ju inte... Det, alltså, look, jag är inte någon allmän sån här liksom drogmissionär. Va? Alltså, I don't like heroin, you know. I don't like downers in general. Och alkohol liksom tillhör den gruppen av droger som inte egentligen take you a lot of places, right? Alltså, jag dricker ju vin av lite andra skäl, va? Alltså, det är gott, va? Alltså, det, men att... Alltså, alkohol har till del den funktionen. Du har rätt i, speciellt om du dricker det ordentligt. Va? Alltså, i USA var jag ju tvungen att lära upp mina vänner att dricka ordentligt. Va? Alltså, du vet, inte på någon sån här, alltså, amerikaner är så trista på det sättet, för du vet, de är också arbetsnarkomaner. Va? Så du vet, deras idé om att dricka, det är liksom ett halvt glas sött vitt vin. Va? Och sen så, well, I'm sorry, but you know, I have a lot of work tomorrow, so I can't really have to leave now, because you know, I have to, my first meeting is at 8:30 tomorrow morning, och sånt här. Va? Så, men, come on, guys. We have to drink, you know, hard liquor, right? Hard liquor and Ramlösa. And why Ramlösa? Well, because, you know, you need moments when you need help from the Ramlösa to distribute alcohol throughout your body. Okay? And let's do it for real here. Let's not fool around. Och då har alkoholen liksom en slags... potential, va, på detta sätt. Uh-huh. Men de flesta människor missbrukar alkohol genom att dricka för lite.
Det är väl skåningen i dig som talar, hör jag.
Men du beskrev precis Mustafa.
Ja.
För att nu har vi aldrig fest, vi har inte ens kommit så långt att vi ens pratat om att festa. Men så här, även den största celebrationen vi ska göra, så kommer Mustafa med en öl som han har köpt själv, för det är hans favoritöl. Och så har han kylt den i förväg, och så sitter han och smuttar på den i en timme. Och sen brukar han alltid nämna så här: det är så skönt att jag behöver bara en öl. Och, ja, men... och jag behöver inte mer. Det är perfekt för mig. Och så går du hem klockan 9:30 för du ska upp klockan 6 på något
du
möte.
Måste på något.
Det är så jävla tråkigt.
Ja, men jag är ingen stor alkoholdrickare, men nu Lars, när du har nämnt det här.
Så... It sounds appealing. Jag gillar inte alkohol så mycket heller.
Han dricker ju inte heller alkohol, Omar.
Nej, men han dricker men ingenting. Alltså, du dricker en öl, det stämmer.
Nej, men
alltså,
jag tycker det finns många, det finns olika vapen i arsenalen. Va?
Eller hur?
Och jag är inte fixerad vid alkohol. Va?
Speaking of like work being like shackles, there is a subreddit called anti-work. It has more than 2 million members. And basically the whole subreddit is about like people discussing how to quit work, what to do when they quit work, and how to live a work-free life.
Men det, alltså det här du beskriver, den här fällan man går i. Mm. När du pratar om det så växer ju någonting inuti mig i alla fall. Att, och det är ju, för mig den här, jag växte upp, jag tror alla sett, Fight Club. Mm. Det är ju det vad den handlar om. Och varför det gick hem hos män och än idag går hos män, i alla fall när man är 18-19 år, den här fällan. Mm. Att hela tiden, det handlar om självförverkling, och han säger så här: fuck självförverkling. Mm. Fast han går lite extrem och han säger att destruction is the way, säger han. Det är kanske lite retard, men
ja, men lite grann är det en poäng, alltså det här med utraderandet av ditt ego, va? Alltså det är ju en aspekt på den här liksom hallucinen.
Jag vinner på DMT, va?
Mm. Alltså det jag menar, det jag tror att man binder upp sig väldigt snabbt, va, kring, alltså när, så fort du börjar binda upp dig vid dig själv, så i nästa steg blir ju sånt som status och inkomst och position och sån här grejer, va, som liksom skenbart då kan man skriva fram som form av succé, va, framgång och så vidare, va, men som liksom har den här ständiga följeslagaren, va, vilket är att fängsla dig. Och jag menar, man kan ju liksom i sitt liv göra lite olika saker, va? Men alltså det är som Foucault sa något intressant när han var besökt oss, va? Han använde uttrycket lose time. Och i en dubbel betydelse.
Lös eller förlora?
Precis, båda.
Aha.
Båda, va?
Okay.
Och jag älskar detta, va? För att de flesta
han hängde med er, alltså.
Ja, just det. Han kom dit. Ja, han kom dit. Ja, han höll ju på. Han var ju, vi hade en cabin up above Claremont, you know, where the college was, som vi hade som en plats där vi gjorde
mycket trippar. Wait, were you dropping acid with Foucault?
Ja.
Ja, ja, han var ju med. Men han var ju också, det var ju också den här professorn då som tog dit honom, han var ju själv då bög, va, och så att det var ju liksom en, det var ju väldigt, alltså det var ju gender bending way before that word.
Vad exakt är gender bending?
Ja, alltså du vet att folk har en bredare sexualitet, va, du
queer
vet.
I dess originella bemärkelse.
Så ni tog syra och hade böghög med Foucault.
Ja, om du vill sammanfatta det så kan man säga någonting i den vägen. Ja.
Hopefully there weren't any Algerian boys
alltså,
there.
Foucault älskade ju att vara uppe, för han var ju där omgiven av ett gäng unga killar och alla var high as kites och sådär. Så det var ju, you know, it's not a bad situation from that point of view, right? Ja.
Så att, det här är stark kaffe.
Ja. Var det här mitt kaffe förresten?
Men var det inga kvinnor med?
Jo, utan, oja.
Var de också delaktiga i era äventyr?
Absolut. Och det var ju en blandad kompott, va? Det var ju, du kunde ha orgier med lesbiska kvinnor och män och straight guys and gay guys, whatever, you know, it's kind of.
Och mitt i allt detta var Foucault tänd på syra.
Ja, han var bara, he was just another player, right?
Mm. But he didn't get any Algerian boys with him somewhere. Huh?
That's a good question. I'm trying to remember.
Han är ju anklagad för att ha haft sex med minderåriga, men det är rykten, det är lite som Michael Jackson.
Men är det
Jackson.
Inte något franskt över det? De är lite, äter sniglar och gör sådana där saker som inte andra gör.
Jag kom ihåg att en av Foucaults stora favoriter var Jean Genet.
Och vem var det?
Han är fransk författare som själv då var, han är ju jätteintressant, alltså, ni ska läsa, jag har en underbar biografi av Genet. Han var ju då själv en bandit och författare. Och han skrev nästan alla sina böcker där han var i fängelse Men även när han var fri så bodde han bara i hotellrum. Va? Och det var ju också en slags cell. Va? Och så liksom svävade han fram och tillbaks va? Mellan liksom var fånge och var fri. Och han liksom var också lite som Bataille. Va? Liksom han var en liksom, devotee, right? Av den här typen av transgressive eroticism. Right? Det är liksom brottet. You know? Som Desad sa. Right? Crime is the soul of lust. Right?
I'm starting to see invandring in a totally new different light. They're trying to be free. I didn't realize that.
Yeah. Mm-hmm. You guys see you have something to write about here. It would be different, you know. Oh, nej, så var det. Men i alla fall det var liksom, och jag tror liksom att den här, alltså man kan sen ändå, va, det är det som är lite paradoxalt, va, så att när du sen maximerar den här liksom friheten i termer av ta avstånd från en traditionell familj och arbete, va, och du tar liksom mind expanding drugs, så blir det liksom en unintended consequence sometimes, not necessarily, but sometimes, that you actually have a good idea and that you may even write something about it. And you accidentally might actually produce some work that some people then associate with you, and it makes you look like you are successful. Mm. But it's not the, you know, sort of consequence of a studied ambition.
Right? Organic success.
Ja, det går inte få ett diplom i den livsvägen.
Du kan jag inte... fick ju en BA, va? Extraordinary, ja, Experience and Praxis hette min major också.
Vad heter den?
Extraordinary Experience and Praxis.
Och det får man efter böghög med FK, tänd på syra.
Ja, 4 års studier. Fem förresten, för jag tog ett sabbatsår i Paris också. Men
alltså, med FK?
nej, då var han faktiskt i Berkeley.
Okej, du har lyssnat så här långt. Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du tiker de miket revlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du harinte betalat biliet po klubzista moltit. Dome harblate grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duwet. Domoste du betala omeduska lisnamer. Du forman gaflera wsnit okso. Pakieter biudande. Heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Detko star somen miket liten kafe late ute potoriet. Per monat. Let somen plet. Tak, minwen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.